Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I vinvärlden använder vi gärna termer som elegans, unik personlighet, oemotståndlig karaktär och förföriskt inbjudande. Vi svänger oss också gärna med uttryck som makalöst, toppklass, briljans och världsklass för att beskriva mötet med ett väl utvalt vin. Och när jag tänker på det så skulle alla dessa påståenden passa lika bra in på dagens gäst i ett bord för två. Mina damer och herrar, låt mig presentera en kvinna som utgör själva essensen av stil, klass och glimten i ögat. The one and only Jill Johnson. Lyssna på ett bord för två, en podcast ifrån Vinguiden. Jag heter Mikael Anderkim och som sagt Jill Johnson. Hej Jill!
Alltså wow, vilken presentation. Kan inte
så?
Alla dagar få börja så här? Åh, vad underbart. Tack snälla.
Ja, du fick nästan lite så här klädsam, blyg rådnad.
Ja, jag satt och blev helt generad. Men det passar ju inte, tycker jag, när man är mitt i livet. Då ska man ju bara sträcka på sig och bli glad och säga tack.
Ja, har du svårt att ta emot beröm?
Ja, men när det blir för mycket, eller inte för mycket, men när det blir mycket, så tycker jag att, jag brukar säga det, att det tar lika mycket energi att ta emot kärlek som kritik ibland, därför att det måste också bearbetas och av naturliga skäl så vill man ge någonting tillbaks liksom.
Mm.
Så att, ja, det kan vara varierande, men det är mest härligt.
Det är mest härligt.
Nu är jag väldigt varm och glad och generad.
Ja, det skulle vara. Och det är jag också varm och glad. Inte generad, men faktiskt också väldigt så här spänd och förväntansfull. Vi har ju träffats förut, du och jag.
Det har vi gjort.
Vi har suttit i studio tillsammans och sånt när man jobbade på radio. Men sen har det gått ett antal år och ett antal vinflaskor. Men därför är jag så otroligt glad att du tog dig tid och faktiskt hade tid att mötas.
Ja, men jag tycker det ska bli jättespännande. Jag känner mig ganska... Jag känner att jag inte riktigt har så mycket koll på vin egentligen, men jag har druckit mycket vin, så det måste väl räknas.
Det är en bra början, Jill, jag lovar det. Och tack snälla för att du tar tid att komma. Du är mitt uppe i en fantastisk hyllad turné också, That's Life.
Det är jag.
Dricks det mycket vin där?
Nej, men faktiskt inte, men det är bara av skäl att jag, det är en sån tuff föreställning att göra. Vansinnigt rolig, men fysiskt och tuff. Rösten går på max i en och en halv timme. Så att det finns ingen riktig plats för alkohol faktiskt. Vilket är ganska tråkigt, för jag har världens härligaste orkester med mig. Vi är väldigt många och det står vin i bussen när vi hoppar på den. Men det får inte riktigt plats i mitt liv just nu.
Men det gör inte det.
Men jag dricker ganska mycket bubbel måndag och tisdag istället. Om jag har rätt sällskap. Ja.
Ja, men det är väl bra. Det är så måste man tänka. För just den här That's Life är ju mer förknippat med kanske Las Vegas. Det är storband, det är mycket liksom påkostade glitter och det är en härlig liksom feststämning.
Mm.
Det är ju den Jill vi träffar idag.
Mm.
Sen har vi ju då hela det här fantastiska, jag hoppas säga bagaget, så är det ju inte, men det du har byggt upp.
Ett som
har, ja, ett fint bagage.
Ja, ja.
Som är med countrymusiken och givetvis som är lite mer, kan jag säga, mer behändigt att hantera och så då.
Ja, och också den genren som jag ofta och alltid återvänder till på något vis.
Ja, The Roots.
Ja, men verkligen.
Ja. Jill, jag måste fråga dig. Vi kommer ju prata mer om det här med That's Life, och vi ska dricka lite vin, och du ska få liksom sätta lite avtryck på vad det här med vin överhuvudtaget kan ha för plats i ditt liv, utan att vi gör något pretentiöst utav det. Det här bordet där vi sitter, brukar ju säga det till våra gäster, att, eller mina gäster, att det är lite fiktivt. Vart befinner vi oss?
Ja, alltså man skulle ju kanske spontant vilja säga verandan i Nashville, bara för att det är en kär plats och för att senaste säsongen spelades in vid en otroligt vacker flod, och jag tycker att det är vackert var man än vänder sig i Nashville. Men jag har upptäckt Italien.
Italien?
Väldigt sent i livet. Jag har inte uppskattat, eller om jag säger så här för att linda in det ordentligt, jag har inte haft nöjet att träffa på några sådana här varma, härliga, spännande italienare förut. Och jag har aldrig lockats heller av Italien, därför att jag en gång åkte till Italien på ett väldigt turistiskt vis, och det blev väldigt dåligt. Maten var fruktansvärd, vinerna var inte bra, ja, det var bara dåligt i alla fall. Mm. Men fick en ny chans förra sommaren och föll så pladask
för Italien. Du gjorde det? Ja. På fastlandet eller på någon av öarna?
Vi flög till Nice faktiskt först, och sen så körde vi till en liten ställe som heter Imperia.
Är vi i norra Italien då? Är vi Piemonte-delen där, om man åker från Nice?
Alltså, ställ inga sådana frågor. Nej, måste ju nästan vara.
Italien är avlångt.
Alltså, om man säger så här, jag var ganska överraskad i den här resan, så att jag visste inte så mycket, så att jag flög bara till Nice och sen visste jag inte vad jag skulle. Så
häftigt.
Om jag säger Imperia så får ni kolla själv på kartan.
Ja.
Nu kommer sällskapet skratta ihjäl sig när han lyssnar på det här, för att jag inte vet vad jag är. Men det är lite så jag är också. Men hur som helst, vi bodde inte vid havet, vi bodde liksom i en dal. Och jag vet inte, jag bara kände att där skulle jag kunna liksom, jag skulle kunna stanna där. Det var så himla fantastiskt. Ja. Så där står det bordet.
Där står bordet då. Och då kan vi får kolla upp på Imperia. Men jag tycker ju någonstans ändå att vi har vana att prata en dal.
Du ska behöva googla det nu för att slippa skämmas.
Ja, men du har ju din telefon. Nej, det behöver du inte
göra.
Det
gör vi sen.
Vi tänker oss att det är grönska och det är kullar och det är dalar och det är lite lantligt och
men det är fantastiskt.
Pittoreskt. Ja. Och vin och mat finns ju där förstås också då, kärlek.
Ja, men alltså, det fanns en korg med grönsaker, frukt och bröd. Mm. Bubbel i kylen och kallskuret. Och alltså, bara de här aprikoserna, alltså jag började nästan gråta. Det var den mest fantastiska upplevelse jag haft. Och då satt jag där bara, varför kan jag inte italienska? Varför kan jag inte kommunicera med de här människorna? jag är faktiskt riktigt såld. Där är vi.
Då blir jag nyfiken. Jag tänker, storband och den typen av musik. Det är klart, italienska slagers allt ifrån 40- och 50-tal och sådär, det känner vi ju till. Mm. Det finns ju jättemycket svenska tolkningar på gamla klassiker, onekligen. Mm. Finns det countrymusik i Italien?
Nu har jag inte varit här så många gånger.
Nej,
så
men,
tror jag. Alltså, jag skulle inte säga att det är en marknad som jag känner till i alla fall.
Nej.
Jag skulle vilja säga nej. Men det är klart att det finns några italienare som diggar country. Det är ju självklart så. Men jag tror inte någon direkt marknad, tror jag inte.
Det finns inga hillbillies eller cowboys. Det är ju en kulturfråga, givetvis.
Visst är det
så du frågar. Ja. Men i alla fall, jag tänker att det är i Italien.
Nej, men inte det typiska formatet i alla fall.
Nej. Vin och musik. Mm. Man brukar ju prata att vin och mat är nyckeln till mycket i livet. Men vin och musik, hur ser du på det?
Alltså sambandet med själva, alltså musiken i sig, jag identifierar liksom inte vin och musik. Jag brukar säga att i min genre som jag då ofta återvänder till, så är det oftast trucks och laundry och broken hearts liksom. Men också en hel del whisky. Inte så ofta att jag placerar vin liksom som sak i musiken. Men däremot, om man pratar om det musikaliska liksom livet där jag lever, så tycker jag att jag är väldigt bortskämd med att det alltid står goda viner i logerna och att det äts mycket goda middagar. För någonstans, när man har jobbat hårt och rest mycket, så blir man ju en liten familj som blir väldigt tajt. Mm. Och det gänget jag hänger med, vi uppskattar väldigt mycket mat, och som jag tror att många, eller de musiker jag känner i alla fall, som ganska många gör. Mm. Så att det blir då och då liksom måltider, och man bokar in sig i något litet private room på någon restaurang ute i landet som man är på, och beställer in mat och sitter till sent in på morgonen om man kan.
Har kvalitetsribban höjts en aning när du som artist kanske då känner att det förväntas att man tycker om, är prislappen det viktiga eller årgången är det viktiga, eller är det själv handlar mer om upplevelsen av hur du smakar?
Alltså, nu ska jag vara så otroligt krass och säga att jag tror att alkoholen i sig är det viktiga när musiker kommer in efter en spelning. Vi är inte så kräsna, men för att ändå bemöta det så kan jag ju säga att i det här gänget som jag turnerar med mest så finns det ju i alla fall en person som är otroligt kunnig. Mm. Och han tror jag tycker allt det där är viktigt, både årgång och prisklass. Och ingen snobbighet skulle jag inte säga att det finns. Nej. Men det finns en medvetenhet. Som ja, jag. Och jag tycker inte att, med den lilla kunskap jag har, så tycker jag inte att prislappen, jag tycker inte ofta den styr liksom kvaliteten. Nej. Jag tycker inte det. Sen är det ju såklart allt annat som vin handlar om, vad man äter eller dricker det till och ja.
Ja, och det kommer vi komma in på mer. Men jag tänkte på just det här med vin och musik, hur det hör ihop. Dels en del med livsstilen kanske då, men jag tänker också det här att vin och musik, för mig funkar det som så i alla fall att om jag lyssnar på en viss typ av musikstil så vill jag nog ha en viss typ av vin, till att man förknippar kanske då, vi tar jazzmusik, då är det oftast ett rött vin kanske med lite djup och lite karaktär.
Gud, vad rolig du
är. Man sitter och sniffar och snurrar. Och sen har vi, liksom, har vi då som sagt storband och, och härligheter och glitter och Las Vegas och det är champagne och cocktailsen och liknande. Och lounge eller chillmusik, då med rosé och en annat moserande.
Men herregud,
så tänker jag.
Jaha.
Och fel musik med, fel, med ett vin kan ju bli jättekonstigt. Men har du aldrig tänkt?
Nej, det har jag verkligen inte gjort. Jag känner mig också hemskt där som sa anything with alcohol. Men
jag avslöjade ju någon nördig sida.
Ja, jag vill inte säga det. Jag satt och funderade på, jag satt och försökte linda in det här. Tänkte att, vilket inrutat... Ja, jag tror inte jag skulle tänka så faktiskt.
Nej,
jag är lite mer, nu frångår jag ämnet kanske just med musik och vin, men jag är lite sådär, jag kan tycka liksom om ett glas bubbel på en tisdag. Jag går mer igång på det här att det inte är något format, att det inte ska vara rött vin till jazz, utan mer bara att det blir lite sådär oväntat.
Always expect the unexpected, som
ja,
man säger.
Precis.
Ja,
precis. Och det är väl det som är så häftigt med vin också, kan jag tycka. För att det är ju ofta så att... Eller hos mig är det ofta så att jag har en bild av vad jag ska få. Och jag älskar när jag har fel. Mm. Och det blir bra, såklart.
Och det blir bra.
Ja.
Jag har bett dig att du ska ta med vin också.
Ja.
Det gör vi ju det här. Även om bordet plötsligt bara står någonstans. Ja. Och du har en tanke med ditt vin. På ett annat sätt, kanske. Vi ska vänta med det.
Ja.
Jag tänkte jag skulle ta fram ett lite grann, eftersom det ändå handlar om att det är lite vitt än så länge. Så vi börjar med det vita.
Ja.
Lite etikett har vi på det här stället. Eftersom vi börjar med det vita så inte det röda döda det vita sen.
Nej, det ska vi inte ha.
Nej, du ser snobben fram i mig. Och så.
Ja, men det är ju kunskap. Det kan ju inte vara något snobbigt.
Kan det vara, i och för sig, beror på vem man pratar med. Men i alla fall,
ja, alltså,
jag bjussar på vitt vin först. Och jag tänkte faktiskt ta mig till Grekland.
Ja.
Med det här vita vinet.
Vad kul.
Ja. Jag har förstått att det bor en liten grekisk gudinna i dig någonstans också.
Ja, men,
är det inte så?
Det kan man väl säga kanske.
Ja.
Jag har ju samarbetat med en... Åh, vad det lät härligt. Jag har samarbetat med en kvinna som heter Maria Molin Ljunggren i otaliga år.
Mm.
Och hon pratade redan för 15-16 år sedan om att...
Jag häller upp här nu.
Ja, vad spännande. Om Kreta i alla fall. Och ni måste komma och hälsa på oss på Kreta. Och så gjorde vi det och sen så köpte vi en bostad eller en lägenhet där nere. Och på norra sidan, hörde du att jag visste att det var norra sidan?
Ja, det låter jättebevandrad, det är jättefantastiskt. Jag blir så imponerad.
Efter så här 20 resor så har jag lärt mig att, nej, skämt sig då. Men, och ja, så det, jag älskar ju Kreta. Jag, typ, det är ju där någonstans som jag verkligen, verkligen, verkligen kommer ner i lunk. Det tar 2-3 veckor för mig att komma ner.
Ja. Vi som läser eller följer dig, det är den offentliga gill så att säga, så om man inte känner dig privat och vet vart du tar vägen och så, men mellan turnéer och sånt så har vi förstått då att du hämtar andan någonstans i en annan del av världen som inte är då Nashville, utan då är du Grekland efteråt.
Ja, eller det är ju sommarna mest.
Kan vara en sån.
Det kan vara, ja, absolut.
Ja. Men då måste få se om det här ger dig någon slags känsla utav Grekland. Och Sokos Malago... Jag är ju så dålig på grekiska. Sokos Malagoisa heter... Hur talar man den där druvan? Malagoisa.
Ja, det skulle jag nog uttala det som sak, Malagoisa.
Ja, det här är på fastlandet, Attica, Kithaironas slopes, nordväst om Aten är det här, i regionen Attica. Det går som ett lantvin det här.
Söt doft tycker jag.
Och då tänker jag fråga dig, tycker du att den är söt för att den är söt eller är den fruktigt söt? Du tänker det är fruktsatt.
Ja, jag förstår precis. Mm. Jag bara har lite mer tid på mig. Har du lugnt här? Jag måste få känna lite.
Just det.
Nej, men då är nog kanske mer fruktigt söt då. Jag vet inte, jag måste få smaka. Får jag smaka nu?
Ja, det är bara att ta på. Åh gud, det var ju gott ju.
Det var gott. Det doftade sötan vad det smakade. Det var friskt och gott.
Det är friskt och gott. Det blir så här päron, lite persika i doften. Håller jag med.
Persika mer.
Päron och persika. Och så finns lite, så här, lite örtighet som man brukar säga att... Som finns i vinen.
Det här var ett vin som följde mig i smaken. Jag trodde faktiskt att jag skulle tycka att det var för sött. Men det är klart.
Ja, det är oftast det upplevelsen när man doftar. Att man kan tro att oj, nu blir det fruktigt och då tror jag att det blir sött. Men sen när man dricker så är det här är ju torrt vin.
Ja.
Det är ju torrt för det drar ihop sig nu som du känner i munnen här. Och man,
ja, det gör.
Saliven kommer till att, och då vill man genast dricka lite till.
Ja, men det har jag inte gjort. Du spottade så duktigt där. Jag tyckte...
Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
Gjorde du det? Det lät så.
Jag höll i muggen för att se vad du gör. Jag följer gästen, tänkte jag.
Men gud, vad det är fint. Ja. Det är väldigt... Nej, då kommer du få dricka. Jag tycker det är så äckligt att spotta.
Du gör det?
Nej, men jag har ju varit på en vinprovning förut. Ja. Och det spottade så och frästes åt alla håll. Men det kan jag inte göra. Jag tänkte, nej, så mycket kan det inte bli. Så mycket alkohol.
Vi får väl se.
Ja, vi får se.
Vi får väl se.
Klockan är inte så mycket.
Nej, och lite gröna äpplen tycker jag. Kan du känna att det smakar lite gröna äpplen? Tänk dig så här unga gröna äpplen. Man tuggar.
De gröna?
Ja. Det är så här Granny Smith som man har tuggat på.
Ja, också.
Så kan
men det finns ju någon... Alltså det, lite skalkänsla, tänkte jag på det här. Det finns ju en eftersmak som är, som du säger, ganska sträv.
Det finns en liten bitterhet,
ja,
i den.
Jag tycker inte om det ordet, det låter så himla,
ja,
allvarligt.
Nej, men bitterhet är viktigt i vinvärlden.
Så
för då kan man faktiskt börja tänka att då är det en signal om att det här kan man behöva äta någonting till.
Mm.
Och i Grekland, vad äter man helst där i vattnet?
Oh, ja, alltså det är ju ganska enkel medelhavsmeny tycker jag i Grekland. Det är ju mycket grillat kött, det är mycket friterad potatis och väldigt mycket fetaost och sallader liksom. Mm. Och fisk såklart.
Jag tänkte säga det, nu har vi vitt vin så att i fisk- och skaldjursvärlden här så...
Bläckfisk, men det är ändå friterat. Det är det som jag kan sakna lite där. Jag tror att man måste... det är så att antingen får man ju den här som svensk person som kanske äter mycket, vi äter mycket lax, vi äter mycket torsk och vitfisk och ganska köttig fisk liksom. Mm. Det finns ju sillälskare och strömmingsälskare, jag tillhör inte dem. Men det är så mycket ben i grekisk fisk. Alltså och det är mycket smål, för när man tittar på menyerna så är det antingen svärdfisk och den har varit fryst så den vill man inte äta, tycker jag. Den är torr och tråkig. Ja. Eller så säger de att det finns liksom we get small fish. Och då är det liksom stekt eller friterad liten fisk som man äter med huvud och alltihop. Och sån är inte jag.
Nej, det är nej.
Så att den här filéa, härliga liksom fiskupplevelsen, den har jag tyvärr inte fått i Grekland.
Nej,
och så äter jag inte bläckfisk heller.
Nej, okej.
Så att jag är ledsen att inte, jag förstod att det var dit du ville, men jag tänkte att jag skulle röra om lite.
Ja, men så kan det.
<I gritan. laughs>
Så kan det vara. Men om vi är på hemmaplan här i Sverige då och dricker ett grekiskt vin, det är inte så vanligt att man hittar grekiska viner på hyllan.
Nej, jag kommer ju fota av det direkt med min vinapp och komma ihåg, för jag tyckte om det.
Du får ta med dig den hem sen, så får du göra det. Så kan du ha den i bussen till turnén.
Gud vad de kommer bli glada nu.
Ja, men det var faktiskt, jag tyckte första gången jag drack det här själv. Så jag måste säga, det här var en positiv upplevelse.
Men vad tycker du i allmänhet om grekiska viner då? Berätta.
Alltså jag är väldigt dåligt bevandrad. För det första har jag bara varit i Grekland 2 gånger. På Santorini och på Kefalonia. Så jag har ju varit ute på öarna.
Mm.
Och när jag var på Santorini så, det var länge sedan. Så då var jag inte ens vinintresserad.
Nej.
Utan då blev det som det blev. Men jag har lite dåligt på grekiska viner. Jag har provat, och jag vill verkligen inte liksom lyfta fram osåret sina i så fall, för det är så klyschigt att göra det.
Ja, fast det, ja.
Men i det här fallet, det finns en grön druva som heter Saviantino heter den.
Mm.
Och jag tycker den är jättehäftig, för den har den här fruktiga fräschören. Och man känner liksom att väl kyld som den här 8 grader, då är det ju trevligt som aperitif att sitta och findricka lite grann så här. Och det drar ihop sig, det blir lite syrligt för den är torrt. Och sen så liksom vill man ju ha kanske lite lätta skaldjur eller något sånt till.
Mm.
Så att det här kommer jag faktiskt göra. 89 spänn kostar den bara också.
Wow. Men vad roligt. Nej, men alltså min erfarenhet av grekiska viner är ju att det är oftast... man får verkligen hitta sina restauranger. Man får åka till storstäderna tycker jag för att först och främst få en vinlista.
Mm.
Utan där jag rör mig liksom på mina semesterkvarter och uppe i bergen så gör de ju sitt eget vin allihopa. Alla gör ju eget vin. Mm. Och det smakar ju därefter liksom. Men i solen och med den fantastiska maten och med sällskapet så brukar jag liksom uppskatta även ett ganska dåligt local vin på något vis ändå. För att det är ju inte så att det smakar illa, det är inte det. Men det kan vara väldigt... väldigt portvinsaktigt om det är det röda. Det kan få en otrolig yvig karaktär fast det ändå är blaskigt. Det är svårt att liksom...
Det finns ett rött vin som heter Assyrtiaco, tror jag. Sånt där. Det är riktigt populär också. Och får fina omdömen också av vinkännare här i Sverige. Så att det är på gång. Det är spännande med grekiska viner.
Jag skulle precis säga att de har ju en marknad där. Och de har ju mycket vin. De gör ju mycket vin. Men återigen, jag är noga med att säga det. Att det är för att jag rör mig i det lilla liksom, delen av Grekland som jag gör. Som jag inte har större erfarenhet.
Du kanske skulle bli lite vinambassadör för grekiska viner här i Sverige då?
Då får jag hugga i och börja jobba nu faktiskt.
Ja, men jag frågar dig, kanske du får svara vad du vill på den då, men idag som artist eller offentlig person så är det ganska vanligt att man faktiskt förknippar sig med ett vin av olika anledningar. Antingen genom att du själv är väldigt intresserad som en Per Gessle eller Petter eller Plura eller så. Eller så vill du bara sätta ditt namn och ditt varumärke på det här för att det ska funka som en del i merchandisen. Mm. Hur ser du på en sån sak för din egen del?
Nej, men först och främst så jag är ju, om man säger så här, jag brukar säga att det är svårt att välja bli intresserad av någonting. Jag tycker att en längtan ska vara liksom äkta och så där. Jag uppskattar verkligen vin. Jag tror att jag skulle kunna lära mig mycket om vin om jag hade liksom gett mig den tiden, för att jag tycker att det är spännande och jag tycker det är gott liksom. Jag kan känna att musikbranschen idag och vad ska jag säga, varumärken, artister som varumärken har idag blivit en ganska stor värld. Det handlar väldigt sällan, eller det handlar lite ibland för sällan om just musiken. Jag försöker vara väldigt konsekvent med att allting jag gör ska det liksom finnas. Det ska handla om musik någonstans, oavsett vad. Och då är jag lite rädd för sådana saker, men ändå nyfiken. Jag tror att lägga till en produkt i merchandisen bara... det lockar inte så mycket. Nej, men jag tycker om ordet relevans. Jag tycker att det ska finnas något samband och någon relevans med varför man gör saker. Men Petter är ju, som du nämnde själv, han är ju otroligt intresserad. Jag menar, följer man honom på Instagram så är det ju ofta liksom... det finns ofta, sen om det är reklam eller inte spelar ingen roll, men han är intresserad genuint.
Ja, han satte sig till och med på skolbänken och gick samma skolutbildning som mig, så att det bottnar ju verkligen i kärlek.
Ja. Så jag menar inte att jag känner att jag måste gå hela den vägen med någon ska göra ett vin, men jag vill att vinet ska spegla antingen mig som person eller saker som verkligen är viktigt för mig, alltså smaker som jag tycker om. Liksom.
Ja, men det är klart, relevant som du pratar om.
Ja, men jag tycker det är viktigt.
Not anything for a buck.
Nej, inte precis. Nej. Jag är rädd för krängighet. Ja. Däremot så är det ju roligt att vara ett varumärke idag där man är attraktiv för andra varumärken. Jag har ju varit väldigt försiktig med samarbeten vad det gäller varumärken. Jag vet att jag gjorde en Pripps Blå samarbete för många, många år sedan.
La 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 la!
Ja, absolut, jag vet. Men det var ju såklart både en statusgrej för mig. Det var ju häftigt att få gå i spåren av Thomas Ledin och andra. Så att, jag tyckte det var jätteroligt. Så att, jag menar, det kittlar lite idag ändå att använda sitt varumärke till andra saker. Men jag är ju också där i livet där jag vill göra saker som jag tycker om och som är viktiga för mig, som symboliserar någonting viktigt.
Och faktiskt så har du råd att hålla dig till den också idag. För du är ju idag en etablerad artist. Du står inte och faller med att någon måste hitta, öppna nya dörrar och sånt där. Du har ju byggt upp en genuin plattform där du kan vara. Inte det liksom en liten, jag ska inte säga bekväm sits att vara, men det är ju en fantastisk förmån att få ha den positionen som det är just nu.
Ja, men det är en förmån. Och man kan väl uttrycka sig bekvämt, men jag vill också säga att det kommer ju ganska skarpa skott hela tiden med saker. Så att man får ju också vara väldigt noga med att att bibehålla den kräver väldigt mycket mer än man tror. Det är inte så att man jobbar upp sig till en nivå och stannar där, utan den poolen måste värmas upp hela tiden. Liksom, så att...
Den poolen ska värmas upp hela tiden.
Blir det kallt.
Annars blir det kallt, ja. Men grekisk...
Spännande, tack för att du visade mig den. Det var jätteroligt.
Det var inte helt tokigt, va?
Nej.
Men om man ska hålla på med den här poolen som ska värmas upp hela tiden, vet du vad?
Då åker nästa.
Ja, hörde
vilken
du?
Kock. Jag får titta på den kocken. Den du.
Nu tänker jag att jag skulle ge dig något riktigt, riktigt häftigt.
Vi ska ett kraftigt vin känner jag bara på korken.
Det är så, vet du. Nu ska vi byta glas här också.
Det är nog bäst.
Är du noggrann med vilket glas du använder om du ska dricka vin, eller är det snobberi?
Jag tycker inte det är snobberi. Jag tycker att svaret är nej, jag är inte noga. Det är jag inte. Men jag har med mig hemifrån att jag skulle kunna vara lite noga. Och jag skulle också säga att jag skulle uppskatta ett rätt och vackert glas väldigt mycket. Men jag är inte noga. Men det betyder inte att man inte ska... Nu ska vi se.
Du ska bara få doft. Du ska få ett eget här, men jag tänkte att du får en första sniffen där.
Åh, jäklar. Vad min...
Är det ett ungt vin, tror du, eller är det ett vin med patina?
Alltså, jag vill ju säga att det är inte är ett ungt vin. Det doftar patina jäkla här. Det finns dofter på både ena och andra.
Visst gör det.
Det är nästan så att jag blev lite rädd för. Det var nästan en... Man kan inte använda ordet mögeldoft av bara vin. Men det var så kraftigt att jag fick dofta en bra stund för att... Du vill ha tillbaka glaset?
Jag ska hälla på. Du får den där... Det är lite så här jordkällare och mörka, multna dofter,
eller hur? Multna ett vackra ord än att säga mögel. Men det var ju bara för att jag ville vara lite skojig på vinets bekostnad.
Ja, men det kanske inte är så tokigt att du säger
men
så.
Men den snabba, den impulsiva känslan var... Men sen ligger det någonting väldigt härligt bakom.
Tid.
Men alltså, det, ja, verkligen.
Det är tid som ligger bakom där, min vän. Jag kan säga
jag ser det på korken. Det var det jag reagerade på.
Ja, vi är i Bordeaux.
Mm.
Och där kan man ju verkligen hitta viner som man kan lagra länge. Det är lagringsduglighet i de här sakerna.
Kommer bli generad nu? Är det ett jättegammalt vin?
Nej, jag tänker säga så här. Det här symboliserar dig lite grann. Och då menar jag att det är jättegammalt.
Ja, men jag är så här lagom gammal nu, så det går bra. Ja. Och det är ju det, att vad är det man säger? Man säger ju det. Att kvinnor är som vin.
Ja, det är sant. Det är faktiskt sant. Nej, men så här. På tal om det här med att man måste hela tiden ha koll på vad som händer i poolen och sådana saker. Då, det är det. 1998 så blir ju du Jill Johnson med svenska folket.
Mm.
I och med att du vinner Svenska Melodifestivalen med Kärleken här och så. Mm. Det är 20 år i år.
Jag vet. Det kom jag på häromdagen.
Du gjorde det?
Ja, jag är inte så mycket för jubileum. Och jag firade ju ett annat jubileum förra året. Så nu kan jag inte fira det i år. Men...
Nej, ja, du ser. Ja. Men känns det som det är 20 år som är... jättelånga, eller har det gått väldigt fort, eller?
Åh, jag skulle vilja säga musikaliskt jättemånga år. Jag tycker jag har hunnit med så himla mycket. Jag har nog släppt lika många plattor som det år.
Mm.
Om inte mer. Så på så vis känns det väldigt länge. Men sen tittar jag på barnen och på mitt privatliv så känner jag att det var igår.
Det gör det?
Ja, för det går så fort. Men det är för att jag har barn, tror jag. Jag kan inte fatta att min äldsta dotter är 14 år nu. Jag kan inte förstå det.
Nej. Nej, klart, har man barn så blir ju en tidsresan ganska tydlig.
Det är olika tidsresor, tycker jag. Men musikaliskt så känner jag att det är väldigt länge sedan och att jag har hunnit med så mycket sedan dess.
Ja, men det är ju två olika identiteter, mer eller mindre. Så är det ju. Du har ju byggt en annan artistkarriär som bevisligen låg bakom dörren fast du vann i Melodifestival 98. Hela den här country statusen blommade ju upp sen efter det, givetvis. Mm. Och så då. Så att... Men vad kommer du ihåg från 98, den kvällen till exempel, när du vinner?
Jag kommer ihåg att jag var inte tippad vinnare, att media var helt ointresserade av mig, vilket man blev väldigt medveten om när man är liksom 10 bidrag och man blir oftast, du vet, i små meet and greets och det är en massa olika aktiviteter och man ser ju direkt var media tar sig någonstans. Så de var väldigt ointresserade. Så jag tror att det var efter genrep, dagen innan tror jag, eller om det var kanske 2 dagar innan, som det hände någonting. Det var som om någon bara kom på, men shit, där har vi någonting. Och jag tror det var Kvällsposten som tryckte upp en löpsedel som de fotade mig med dagen innan. Någonting om att jag skulle ta hem det liksom.
Mm.
Och efter det hände, då kom jag ihåg att då började bubbla. Och sen var jag ganska så... I och med att jag inte var, för jag hade ingen press på mig. Nej. Jag var debutant och jag var väldigt trygg med min låt. Och jag var väldigt erfaren att stå på scen. Det hade jag gjort i så många år redan. Och jag kommer ihåg att jag inte vågade hoppas. Men jag vann ju med så stor marginal också.
Och du gjorde ju det. Bobby Ljunggren och Pling Forsman.
Ska vi verkligen nämna Håkan Almqvist också?
Håkan Almqvist också, just det var 3 stycken.
Absolut.
Ja.
Så att det, om jag bara ger den bakgrunden först. Och sen vann jag och då kände jag ju en otrolig liksom, stolthet. Jag var ganska... Jag var ödmjuk men ändå väldigt liksom, jag tyckte att det var kul att få vinna när man inte var tippad vinnare. Mm. Men sen är ju den stora essensen av det hela är ju att jag fick ju den här upplevelsen att bli stjärna över natt.
Mm.
Och det är ju en fantastisk rus och någonting som jag inte skulle vilja vara utan, även om det inte betyder så mycket egentligen kanske. Men det gör det ju nu för att jag lyckades bibehålla det, men jag hade ju också kunnat försvinna.
Mm.
Bara redan några månader senare. Ja, vilket jag på sätt och vis gjorde. Men det är en annan.
Du valde, precis, det var ju inte så att det bara plötsligt blev schlagergill på den tiden.
Inte.
Så att det...
På tal om mitt samarbete med Maria som jag var inne på tidigare här så är det ju mycket, har vi ju slitit många år liksom, för att bygga upp någonting. Men det var en fantastisk upplevelse och jag vet att media slet och drog i mig. Ja. Och sen följde ju en... en vansinnig cirkus efter det med intervjuer och alla ville prata med mig.
Ja, då är det ju också en engångsföreteelse, även om idag ser Melodifestivalen ut på ett helt annat sätt sedan ett antal år tillbaka. Det är ju, håller ju på en hel vår, en vinter och vår, eller året runt är det ju numera.
Nu skulle jag nästan vilja säga.
Ja, och sen så är det ju en helt annat mediafokus givetvis. Då är det en kväll och det är 10 bidrag och sen så smäller alltihopa där, så att det är ju ett riktigt fyrverkeri för en kväll som sagt. Och att ha det som en motpol då till det, för du har ju också varit med i cirkusen då när Crazy in Love var med 2004 eller 3 var det, just det. Så att så är det. Men du,
vad är det här från 98? Ja, du det här, är ju så gullig.
Vinet är så nämligen fin. Från 98, så jag tänkte att
jag blev lite generad.
Det här vinet är ju faktiskt från det året när du vinner.
Det räknas väl ändå som ett gammalt, alltså ett äldre vin.
Ja, det är klart att det är det.
Ja, men du var lite sådär när jag sa det. Nja,
ja, men jag var mer rädd att du skulle säga att du själv var gammal då.
Nej, jag är perfekt.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Blygsam. Ja, Chateau Coquillasse från Pessac Lyonnais 1998. Alltså, det här är Cabernet Sauvignon och Merlot, men det är mest Cabernet Sauvignon i det här. Klassisk Bordeaux. Men man känner ju, det luktar ju gammal jordkällare.
Ja, men verkligen. Alltså, nu ska det bli så himla spännande att smaka. För att det var lite det jag menade också när jag sa innan, att jag älskar att bli fördomsfull vid första anblicken av ett vin. Och sen så smakar man och så får man en helt annan upplevelse.
Ja, vi prövar. Det kanske är dött, man vet ju inte. Det är det som är häftigt nu.
Fast det doftar inte dött.
Men det kan dö på bordet, som man brukar säga. Jaha. Eftersom det i samma ögonblick du drar ur korken så kommer ju luften och syre in i det. Och då kan det ju hända jättemycket om det inte pallar det, så att säga. Så vi provar, vi skyndar oss.
Skynda dig. Men wow!
Wow!
Det här hade jag inte alls väntat mig.
Du känner, 20 år har det legat. Och det är ju, alltså det har ju fräschör, den här frukten.
Det var precis det jag skulle säga, för jag förväntade mig nog att det skulle vara så pass kraftigt att det skulle gå lite åt portvins.
Ja, men det gör det ju inte. Det är ganska,
det är jättefräscht. Jag skulle kalla det för friskt. Tungt, men, ja, men det är friskt, precis. Det är fina. Jag har inte ditt
och det är lent. Känner du det var lent? Det är som att dricka flytande sammet nästan. Gud. Och så har den här läder och lite tobak. Och
jag känner att jag skulle
en cigarettlåda så här.
Ja. Det också. Jag skulle vilja ha ett vokabulär, en lista på ord som du använder, för du har så bra beskrivning.
Alltså, ja, men
jag känner mig ordfattig i sammanhanget. Men
nej, sa hon som skriver så fina texter.
Ja, det var fint sagt.
Ja, men man lär sig som sagt. Men,
gud,
men
visst, du skvimpar vågat med ditt glas. Herregud.
Ja, sniff och snurr som man säger.
Jag vet, vad, men
det kan man faktiskt lära sig.
Du är ju dina rörelser.
Ja, men hjärtat,
kjolarna går snart över kanterna.
Det är på Moulin Rouge här, vet du. Det frasar i kjoltyget där. Nej, men det kan jag faktiskt ärligt säga. När jag satt mig på skolbänken 2013, jag kunde inte snurra på glas. Utan då sitter man så här mot bordet, och det kan man ju göra.
Ja, jag gjorde precis det.
Ja, det är absolut
inget fel. Jag kan utan bordet, men det blir ju väldigt...
Ja, men till slut så, man får öva lite grann. Det är ju det här Bordeaux-glas, så att det finns ju, man ska ju inte hälla ända upp när man häller vinet då, utan här får vi ju ta liksom en skvätt.
Det är ju väldigt intressant också. Det är otroligt, alltså... Det ser ju kraftigare ut än vad det smakar.
Visst gör det.
Wow, vilken älskar såna här upplevelser.
Ja. 20 år som sagt. Det här är en tidsresa, min vän. Det här är att det är så häftigt att tänka då nu när du blickar tillbaka till hur det var 98 och nu öppnar vi flaska från det årtalet.
Man blir lite rörd faktiskt.
Ja, du får ta med dig den där.
Också.
Ja, det får du verkligen. Ja, men det här är en present från mig till dig.
Du
det här
är din tidsresa. Korka igen den direkt så att den inte dör på vägen.
Ja, men det kan faktiskt göra så ibland. Det är ju en levande process det vi har i flaskan. Ska jag göra så? Du får lägga ut det på Instagram. Är du en social media-människa?
Ja, men det är alla, eller det måste man vara, skulle jag vilja uttrycka. Mm. Jag är inte det på det viset som jag tycker att många är. Jag är inte så genuint intresserad så att jag lägger ut varje dag för att jag vill dela med mig av mitt privatliv. Däremot så tycker jag det är roligt att dela med mig av mitt arbetsliv. Mm. Men jag får ganska ofta en knuff att jag ska lägga ut någonting av folk som jag jobbar med. För att det är som liksom självklart marknadsföringsutrymme. Liksom. Mm. Men,
för det är skillnad på vad är privat och vad är personligt.
Ja, men det är nog det som jag inte gillar. Att jag, att egentligen så ser jag mig, egentligen är jag öppen som en bok. Jag har liksom verkligen ingenting egentligen som för mig själv som jag inte vill dela med mig av. Det är mer att jag känner att det är jag som har valt det här livet. Mina barn har inte valt livet. Och, jag vill inte sitta och prata om varför jag har en viss färg på väggarna hemma. Liksom. Jag vill att det ska handla om musiken.
Mm. Ja, du får lägga ut vinet om du vill.
Så
får du
en ynnest. Jag är ju lite stolt. Jag kommer ju skryta om den här upplevelsen.
Ja, det får du göra. Ja, men som sagt, det är ju tidsresa. Vin är ju onekligen en tidsresa om man har vin. För det, är ju, det står ju ett årtal på etiketten. Ja. Och det är ju faktiskt där och då. Det är därför det är kul med vin. Om man nu hittar vin med årgång. Att plocka fram, vad hände det året då? Mm. Det är lite grann som att plocka fram ett gammalt album kan jag tänka mig. Okej, det här kom 2003 eller det här kom 95 eller nu när du har letat låtar tillsammans i That's Life. Mm. Att när skrevs det här då? Det är ju tidlösa låtar, många sånt där också. Mm. Och då, så är det med vin med. Inte att det är tidlöst, men det kan smaka tidlöst.
Ja, nej, men alltså jag skulle ju aldrig tro att om du hade gjort en blindtest så hade jag aldrig gissat att det här var ett äldre vin. Det hade jag inte gjort.
Nej.
Jo, kanske av doften.
Jag tror faktiskt att du var inne på det luktar lite mögel. Det var lite jordkällare och det luktar ju lite så. Lite unket ner i källaren.
Ja, nu var vi ju snabba. Jag stack ju verkligen ner näsan direkt. Och precis. Då var det verkligen nästan så att, men gud, är det här ens okej? Ja.
Tycker du att det luktar likadant nu?
Nej, det tycker jag inte.
Nej.
Det är det jag menar. Jag var lite för snabb.
Ja. Så därför är det ju så att med lite kunskap om vin så mår ju det mesta vina mår ju bra. Bara luftas lite grann. Man är ju ganska snabb på att skälpa isen när man väl har skickat upp korken. Så att det... Men i det här fallet så...
Vet du vad jag tycker är godast att dricka vin? Speciellt när det rött är när jag lagar mat. Jag inte, alltså det är ju... Nu ska man inte säga... Det bästa vinupplevelsen är ju, tycker jag, när man får rätt mat till vin.
Visst är så.
Då kan man ju bli fnittrig. Det kan ju vara en riktigt härlig upplevelse, tycker jag. Men rent om jag pratar om mig själv bara så här privat hemma så är det ju oftast när jag står och gör någon köttgryta eller någon bolognese till barn eller någonting. Ja. Att jag... ha ett litet vanligt, så här typiskt kretenskt, liksom litet dricksglas med vin bredvid.
Ja, det är bra.
Det tycker jag är mysigt.
För inspiration. Men handlar du vin själv?
Jag har en vinkällare i min bostad nu. Så att det gör jag. Men som jag var inne på innan vi började spela in här, att jag är ganska bra på att överlåta liksom saker i livet till folk som är bättre på det än vad jag är. Mm. Och jag är bortskämd med att ha folk omkring mig som är väldigt duktiga på vin. Vilket tyvärr kanske också gör att jag uppskattar vinet och får ta av etikett och gå och köpa samma flaska nästa gång. Men jag kanske inte riktigt har satt mig in i det som jag önskar att jag har gjort.
Det kanske kommer sen.
Ja, men jag tror faktiskt det. Som sagt, jag har en ny bekantskap som tipsar mig om den här flaskan som ett säkerhetskort som jag tog med mig som vi säkert ska prata om sen.
Ja.
Där känner jag att där har jag mycket att lära mig.
Ja, så det är vännerna som fyller på din vinkällare
än så länge? I alla fall komma med tipsen skulle jag vilja säga.
Ja, men det är bra. Ja. Lite tips kan du få från mig. Så det är väldigt lätt att man gör samma entusiastiska misstag som jag gjorde. Jag köpte på mig av allting och oavsett om det var en ny druva jag hade läst om eller om det var ett distrikt eller jag hade fått för mig att åka till en vingård eller så. Och sen så har man stoppat in det där i liksom vinkällaren och i förrådet och så. Sen upptäcker man för ett tag att jag drabbades av korkångest, som det kallas för. Mm. Att jag har så svårt att dra korken ur flaskan, för att jag tänker att när kommer det bästa tillfället att dricka det här? Mm. Och sen när man väl drar den här korken ur flaskan så visar det sig att, nej men gud, det har ju dött, det har ju passerat bäst före.
Ja, det
för det var inte tänkt att lagra eller... Nej. Och någon annan kan ju vara skadad.
Det har bara
också
hänt mig en gång när jag fick en gåva som jag då tyvärr inte vet ens vad det är idag. Jag minns inte. Och jag tror till och med kanske att det var... Kan det ha varit en portvinsflaska? Ja, jag minns inte. Men det var i alla fall... Det var way past, liksom. Ja,
och det är så synd.
Ja, men det är ju synd. Ja. Men jag skulle ju nog inte kunna... Det skulle ta mig mycket mer kunskap och många år, tror jag, av vinlära för att jag skulle hamna i någon korkångest. Jag, där är jag inte. Och sen det är ju ofta så att jag kan tycka att det är kul om jag får tips om ett vin.
Ja.
Och köpa det, men du vet, jag är väldigt snabb, så att jag köper säkert det samma dag som jag får tipset och så dricker jag det säkert dagen efter.
Ja, men det är väl bra.
Jag är inte så mycket för att samla.
Du är inte, jag är ju samlare då, så det är väl det som är problematiken.
Är. Och då men jag blir uppskattar det, den här lilla att samlingen, att du samlade den.
Ja, jag önskar att jag hade sagt då att jag var där i Malmö då, eller visst var det Malmö?
Ja, det var Malmö.
Ja, 19, jag var faktiskt i Malmö, jag var ju faktiskt på plats, det är sant. Jag jobbade för radion på den tiden, så att jag var där. Dock så gjorde jag ingen intervju med dig för att...
du och ingen annan.
Jag har en bild. Jag har en bild när du står på scenen som jag fotar dig med diplomet och alla sådana saker. Nej, men det är faktiskt sant. Jag önskar jag kunde säga att jag köpte den flaskan då och tänkte att nu ska jag 20 år senare.
Nej, men jag är mycket smickrad av det. Det var jättespännande.
Du, jag såg ju, jag noterar ju, eftersom vi vet att du är ju mitt uppe i turnerandet just nu då, och du ska ju iväg vidare här nu för att jag har show ikväll. Jag noterar ett gitarrcase.
Ja.
Om jag flörtar tillräckligt mycket över glaset, finns det någon möjlighet att du tar upp gitarren?
Ja, det kan jag.
Är den bara mer för rekvisita?
Nej, det fanns en liten del om att kyssa mina fötter om jag spelar en viss låt, men du slipper kyssa fötterna för jag ska inte spela den låten.
Du tänker så, du, oho. Jaha, jo, men nu tror jag, då har någon viskat i ett öra att det fanns en favorit till
det. En liten önskan om en låt.
Jag kan berätta varför sen i så fall.
Nej, men
vad kul.
Ja, men det här är en, jag önskar att jag kunde, vi kan kanske lägga ut en bild på den här gitarren.
Ja,
vad
roligt.
Det här är en karbonresegitarr som jag köpte för, ja, jag skulle vilja påstå att jag köpte den för 15, kanske ännu mer, 15 år sedan. Och den... har samma strängar fortfarande som när jag köpte den.
Ja.
Vilket alla gitarrkunnar vet att det är inte bra. För då är de gamla, de borde vara rostiga. Men det är de inte. Jag har inte öppnat den här casen sen jag köpte gitarren.
Menar du?
Det är sant. Och jag har nu i mitt turnerande liv inte... Eller på mer än storbandsscen inte haft en gitarr i min hand på... Ja, det är så hemskt. Jag tror inte jag spelar gitarr på nästan ett halvår nu.
För vi ser ju på scen när du är i... country-kostymen på verandan inte minst, då spelar du ju.
Ja.
Så att du är ju gitarrplinkande artist.
Och då kan man ju utveckla det mycket som helst. Man kan ju också säga då att jag har inte spelat gitarr mer än i 6 år. Mm. Och är ingen... Jag skulle, det här är den första gången jag sitter och spelar.
Menar du det?
Utan en gitarrist med mig.
Göran har fått någon annanstans.
Göran Eriksson är någon annan, vet inte om att jag är här. Han kommer att undra varför ringer du inte. Nej, men jag är ingen sån gitarrist. Men det roliga med den här gitarren är att jag har tagit med den på turné nu, storbandsturné, för att jag ska i logerna eller på hotellrummen värma upp mig lite, för jag är lite så här sugen på att börja skriva musik igen. Och det går verkligen i sjok hos mig. Jag kan stänga av det. Så att
ta bara lite grann då, av någonting. Så, jag tänkte vi skulle kunna prata lite grann om det här strax med just vin och countrymusik. Mm. För är det någonstans som just vin eller drycker överhuvudtaget är väldigt omsjunget, så är det countrymusiken. Mm. Och texter och så här. Så jag vill att vi tittar lite på det.
Jag har mest whisky i mina låtar, men jag letade lite i min repertoar. Och
hittar du något?
Jag hittade en ganska ledsen låt som... där jag faktiskt har en vinrad med, så jag tänker att den...
Ja, men kör på. Vi
kör den då.
Ja, det är helt... Jag lutar mig tillbaka och sniffar på Bordeaux-vinet.
Den heter Are You Feeling It Now, heter den.
Of course, baby.
Det går knappt att stämma när jag är här.
Det blir bra.
Okay. Boy, I try to tell you time and time, I never seemed to reach you, but I kept trying. It's just like having one more glass of wine. You wanna ease the pain, but you just keep crying. Couldn't make you understand. Couldn't make you shed a tear. Couldn't make you feel the lonely I was feeling when I was there.
deepest love I've ever known. You stood there like you made of stone, like nothing could take you down, not even my walking out. Are you feeling it now? Did it hit you when I closed the door? Did it take one night or a couple more? Did the quiet finally make it real? Baby, now you know just how I feel. Couldn't make you understand, couldn't make you shed a tear, couldn't make you feel the lonely I was feeling when I was there. The deepest love I've ever known. You stood there like you made of stone, like nothing could take you down, not even my walking out. Are you feeling it now?
Alltså jag I'm humbled. Gill.
Men jag fnissar för att jag tycker det är så. Ja.
Aj, alltså jag är tack.
Ja, tack ska du ha.
Från hela mitt hjärta. Alltså tack. Det där var ju makalöst. Och jag kan ju faktiskt säga, vi pratade ju innan, påverkar musiken upplevelsen av vinet? Ja.
Ja, men, och vinet påverkar säkert sinnena att öppna sig för musiken också, tror jag, ibland.
Visst gör det ju det.
Kan jag känna.
Det kan jag säga. Här hade jag inte suttit med en färgglad cocktail och lyssnat på det här.
Nej, men,
och upplevt samma sak, det måste jag säga.
Nu köper jag din upprutade grej här, vad man ska dricka till vad. Det kan jag hålla med om.
Ja.
Det skulle jag nog också välja någon.
Fantastiskt, Jill. Och vad duktig du är på gitarr också. Alltså det måste ju vara en säkerhetskänsla att man faktiskt känner att man kan plocka fram känslan bara genom att plocka upp en gitarr.
Fast jag vill ge dig då att jag känner att det här är en trygg miljö. Även om det här ska ut till många som får höra det här, så känner jag ändå att... Och jag är också där livet lite, jag känner att, men herregud.
Ja.
Det är inte, man behöver inte vara så pretto.
Nej,
men jag är en hjälpligt bra gitarrist i rätt sammanhang.
Ja, och det var inte bara the wine who gave you confidence, utan det
nej,
var...
det har inte hunnit dit ännu.
Det var inte så. Vad var det för låt?
En låt som heter Are You Feeling It Now, ja, som jag skrev för en massa år sedan, känns det som nu, men det kanske inte är så länge sedan. Jag tror de var med på en skiva som hette A Woman Can Change Her Mind.
Ja, ah, det är på från den. Det är så, det som är så roligt när man hör dem i såna här avskalade versioner, för plötsligt får de en annan identitet, även om man har hört dem då med full produktion och sånt.
Mm.
Och det är det som är häftigt. Nu blir jag sån där, och jag måste ju säga att jag älskar dig, Gill.
Ja, ja, tack. Ska jag säga då? Tack så mycket.
Ja, exakt. Nu blir det särskilt. Hur tar man emot det här?
Ja, men lite så.
Ja. Mm. Nej, men med det menar jag då också det här att det finns liksom en innerlighet när du plockar fram den här sidan. Och det är ju det som vi också har märkt i Gills veranda, inte minst, som blev en enorm succé i Sveriges Television. Säsong 1, och du fick Kristall för den till och med, tror jag.
Ja, fick det.
Rättvist.
Tre stycken fick vi.
Tre till och med. Ja, men det är en fantastisk... Är det här någonting som kommer från ditt hjärta, hela den här verandasatsningen? Eller hur kom det till?
Ja, det kommer från mig, men med stor ödmjukhet säger jag det. För jag har ju fått så otroligt mycket hjälp. Jag tycker att det är lätt förklarat att jag kom med ramen och sen så fick jag hjälp att måla tavlan. Och den kom sig av en ganska stor frustration. Jag hade släppt otroligt mycket skivor. Jag hade följt ett mönster. Jag släppte en skiva. Jag turnerade. Jag åkte till Nashville, skrev ny musik och så släppte jag en skiva och turnerade. Och det kändes lite sådär som att jag behövde kliva ur min comfort zone och utveckla det här. Den frustrationen låg samtidigt som jag kände att jag fortfarande försvarade min musikgenre. Och jag gick fortfarande omvägar och jag kompromissade väldigt mycket för att få min musik spelad i radio. Därför att man inte ville spela country. Man var ganska öppen med det också. Nej, det är pedalstil på den musik. Kan vi inte spela? Det går inte. Och det var till och med så att radioproducenter kom med förslag på hur jag skulle kunna förändra musiken. Och Där kan man ju önska att man inte gjorde det utan att man följde sin... Men jag gjorde det, jag ändrade jättemycket och jag höll på.
Ja, jag var själv delaktig, inte just i den diskussionen. Nej. Men jag var ju programledare på Riks FM bland annat. Och,
ja. Men när... ja, det var ganska hopplöst faktiskt.
Ja, jag förstår
en
det.
Ganska det... stark motvind. Sen är det ju så här att jag vill också ha den ödmjukheten idag när jag tittar tillbaka. Att all musik jag har släppt väldigt mycket, kanske inte höll måttet. Alltså kanske inte var tillräckligt bra helt enkelt. Även om jag står för att jag tycker det så är jag ödmjuk där. Det kan vara det också. Men allting kan inte vara det med den fantastiska karriären jag har bakom mig. Så att mycket var det att man spelade inte countryradio och P4 var väldigt duktiga på det. Även om inte det var liksom kanske så mycket som byggde hitta så att säga.
Nej.
Men jag har alltid haft en famn i för sig på sätt och vis. Jag vill inte säga något annat. Men i den här frustrationen så satt jag med min mamma i Skälderviken utanför Ängelholm och drack kaffe. Och jag satt och var ganska frustrerad över, jag hade köpt en tomt i, snack om lyxproblem. Jag köpte en tomt i Skälderviken, jag skulle bygga ett hus och en amerikansk veranda. Och jag hade en rent praktisk diskussion med henne om hur man skulle kunna göra detta. Och i detta samtalet, du vet när man tröttnade på att prata om det praktiska, så som jag kan göra, så bara flög jag iväg och sa att mamma, men gud, tänk en amerikansk veranda liksom, om man kunde liksom bjuda in artister och sätta upp som vi gör i Nashville, du vet, vi helt plötsligt sitter vi alla bara med varsitt instrument och spelar musik och så samtalar vi och så står någon och grillar liksom barbecue i ena hörnet och du vet, jag bara flög iväg och sen åkte jag hem och så vet jag inte vad jag gjorde de närmaste dagarna, men det marinerades lite det här och så kunde jag inte släppa det. Nej. Du vet ibland när man får en idé, ja, bara man kan inte släppa
då är den
det
bra.
Ja, och så den marinerade så jag gick och förnyllade på den. Och så vet jag att jag ringde då till Maria Molin Ljunggren som alltid har varit min högra hand. Och jag tänkte hon kommer ju tycka att jag är helt knäpp i huvudet. För tv, jag är ju ingen programledare, jag är ju musiker. Så jag ringde till henne och bara sa det, men jag kan inte släppa den här idén. Säg vad du tycker liksom. Och hon bara, tycker det låter helt fantastiskt. Mm. Och sen satte vi ihop en väldigt enkel beskrivning på vad vi ville göra. Och det handlade i första hand om att jag ville bjuda in människor med en story som kunde reflekteras i musik. Mm. Och den musiken skulle vara country. Och där, med det skulle vi också liksom luckra upp det här missförståndet med country. Att country faktiskt är en berättarkultur.
Verkligen.
Och har gjort generationsvis liksom långt tillbaka. Och också förklara lite instrumentering var allt kommer ifrån. Därför att country bottnar ju verkligen. Mm. Oavsett vilket skikt du tar fram eller vilket lager eller hur du tittar på country, om det är bluegrass. Det finns alltid en story bakom och det bottnar ganska friskt liksom. Mm. Och jag tycker att vi har töntifierat den här genren på ett sätt som är så himla orättvist. Och typ så enkelt var det. Och jag ville vara på en veranda i Skåne. Inte just min egen, men jag hade aldrig kunnat drömma om att man skulle kunna få vara i Nashville och spela in med Sveriges Television. Så att, jag gick in med det här enkla liksom, prospektet till ett produktionsbolag i Göteborg faktiskt. Som snabbt lämnade upp det till sitt huvudkontor i Stockholm. Och i det här läget hade jag ingen aning om att det pitchades tusentals idéer till tv-kanalen. Nej. Jag kunde inget om tv.
Nej.
Jag bara tänkte att det här kan väl vara kul och de var positiva.
Ja.
Och sen nästa jag vet så är det bara igång. Ja. Då har vi liksom...
It was meant to be.
Ja, men lite så. Mm. Men då återigen då, det var den här ramen jag kom in med. Och jag förstod ju inte att det krävdes liksom... som i det här fallet då samhällspolitiken på något sätt för att spetsa till det och för att verkligen sätta musiken mot någonting starkare som berörde mycket mer än någons privata berättelse. Mm. Och där tycker jag personligen nyckeln till succén var.
Visst det är, ska vi säga.
Är.
För att nu så, men... första säsongen var det ju liksom, det var ju just att ha ännu en kändis ska göra liksom ett program i tv.
Precis.
Som inte bottnar i hennes musik utan hon ska inte vara programledare också. Men det hela fick stryka på foten, det var att du var ju fantastisk som program, för du var lyhörd, du lyssnade och det kändes verkligen som att du hade valt gästerna med just för att det fanns en story i det här som kanske inte riktigt gick igenom i säsong 2 tyckte jag. Då kändes det lite mer...
Jag håller med. Det är därför säsong 3 blev så bra.
Och då blev det så bra, du var tillbaka igen i det här.
Innan vi pratar, för jag vill nämna Agnes Lo Åkerlind och Clara Mannheimer som de här fantastiska manusförfattarna som också förde in hela liksom, tyngden i Gills varandra. Ja. Och jag tror att det gifte sig så himla bra med att jag var och är fortfarande en bra representant för att hålla den breda publiken i handen.
Visst är det så. Ja, men du är personlig och du blir privat i det här, fast du också är en kommersiell aktör här, för du är programledaren och Nashville kommer i så olika kontext, och nu tredje säsongen också, så blir man ju fortfarande förvånad att ni hittar ni hittar öppningar i någonting som, men gud, det där har vi inte ens tänkt på. Och det spelar ingen roll om det handlar om religion eller om det handlar om homofobier eller om det handlar om liksom utanförskap eller vad det nu kan vara för någonting. Jag hoppas verkligen ni gör en säsong 4.
Ja, vi får se.
Vi får se om du orkar eller vill eller kan.
Ja. Nej, men det har varit en fantastisk upplevelse har det varit, och jag kan känna att det är så häftigt, för det går faktiskt inte en enda dag utan att jag får en kram eller en kommentar på programmet. Och då känner jag att det är väl det som jag tycker är viktigt om vi ska göra en säsong till, bara att man hittar de där ämnena som berör. Det är hela nyckeln.
Men nu när vi kommer tillbaka till countrymusiken och Nashville, och vi stannar där, för det dricks ju. Nu är vi tillbaka på dryckerna igen. Det dricks ju i Nashville och i countrymusiken, som vi konstaterade. Och då menar jag inte bara, som sagt, som du själv också inne på, att det är whisky, det sjungs om gin, det sjungs om root beer, och det är moonshine, och det är wine och sånt också. Mm. Hur viktig är själva dryckestraditionen för countrymusiken?
Alltså, du ställer så intelligenta frågor. Alltså, jag tror som i liksom, vissa saker är bara svårt att ta ur sina sammanhang. Jag identifierar ju country mycket med moonshine och whisky, därför att det förekommer ju mycket liksom, tycker jag, i musiklivet och också i Nashville. Liksom. Det, man profilerar. Det är mycket musik kring, vad är de heter nu? Guitar, nej, vad är det man ska kalla dem det? Står det helt still?
Ja, det kommer.
Ja, men det är i alla fall, det är väldigt ofta man blir bjuden liksom, till en form av poolhäng, med eller utan pool vill jag säga. där liksom folk kommer med gitarr på ryggen och en påse öl eller en flaska whisky eller någonting. Inte så ofta vin vill jag ändå säga, jag tycker inte det är så mycket vin. Det är mest hemma hos Liz Rosemelt och Boho som vi dricker mycket vin.
Bitches and wine, ja, har vi hört talas om.
Bitch and wine, ja.
Bitch and wine kanske var.
Ja.
Ja. Du får berätta vad det är.
Ja, men bitch and wine, det är ett uttryck mellan Liz Rose och hennes väninnor. De har kvällar som de kallar för bitch and wine, och där de träffas och dricker vin och snackar och skriver musik. Och det häftiga med det är ju att det är ju inte så att vi är bitches och vi dricker wine, utan vi bitchar, vi gnäller och pratar av oss och dricker vin samtidigt och pratar om viktiga saker.
Precis, för det är wine med W-H-I-N, eller hur? Alltså wine som gnälla.
Precis, ja, fast det finns ju en dubbel mening i det då. För vinet är ju väldigt viktigt.
Ja, men du, om jag tänker så... Nu häller jag upp här. Jag ser att du har med dig en flaska också.
Ja,
så vi ska ju faktiskt vara lite schyssta och lägga fokus på det. Så att jag kommer hälla upp här. Men fortsätt, att du ska få svara på den här frågan innan du presenterar vad det är för vin för lyssnarna också. Och det är ju det då, att hur kommer det sig att om man sjunger och skriver en text om där vin kommer in någonstans, och är det då i Sverige på svenska, då är det förknippat med det kärlek och det romantik och det blir lycka och tvåsamhet och så. Medan man i country då är det svärta och smärta och elände. Mm. Går det inte att göra, hur skulle det kunna vara tvärtom?
Mm. Ja, det är ju bara att skriva det tvärtom liksom. Jag tänker på Breakfast in New York, som vi pratade om, som är en låt som jag har skrivit, som ändå får hamna i countrygenren. Det är ju en ganska ledsen historia, men det är ändå, där firar vi ändå med champagne liksom.
Precis.
Men jag vet inte, jag har inte funderat på det så mycket så. Jag tycker att vissa, jag skulle kunna tänka mig att countryn är väldigt traditionell. Ja. Alltså man vill ju inte bryta mönster i countryn. Man är ju liksom hela det är ju fortfarande en otrolig konservatism som vilar över den genren, så att jag tror nog att man vill behålla det lite så här sad.
Man vill det?
Men jag vet inte.
Ja. Men jag
kan känna bara att det är förändring. Jag vet inte om man vill att det ska liksom... Att det ska vara på något annat sätt på något vis. För att jag menar, den här countryn har varit samma hela tiden. Det finns ju en trygghet i det också, tycker jag.
Det är igenkänningsfaktor.
Ja,
så som dansbandsmusiken är för svenskarna. Ja. Att det finns en trygghet i det också.
Ja.
Att det ska vara så.
Men nu vet jag att jag kastar mig helt utanför ämnet här, och jag vill vara väldigt tydlig med att jag inte tycker att alkohol är terapeutiskt, men musik är väldigt terapeutiskt, och därför tror jag att man vill, alltså man landar ofta i att skriva om svårigheter liksom, och där kan andra identifiera sig i de svårigheterna och också på något sätt få hålla någon i handen och inte känna sig så ensam. Så därför så tror jag inte att jag vill inte själv, tror jag, så mycket egentligen ändra genren i stort. Däremot satt jag här och sa innan vi började spela in att jag är ganska klar med att själv skriva liksom om det här ledsna liksom, och släppte förra året ett separationsalbum på något vis, som jag känner att nu måste jag nästan gå vidare och skriva någonting happy, men fy fan vad det är svårt.
Så att om det kommer vin med i berättelsen bland dina texter nu till kommande album, då
kommer det bli skål!
Skål! Då är det mer i Thomas Ledin-genren, så att det finns inget finare än kärleken, inget vin smakar bättre än, det har jag han med.
Än att men han är ju så bra på det.
Och det låter klyschigt, men det funkar ju.
Ja. För det är, men det är ju klyschigt. Men det är bra. Det är ju liksom snudd på briljant emellanåt. Det enkla är oftast väldigt bra. Liksom.
Ja, absolut. Men jag tänker att jag skulle dra en parallell till Mel Tillis, som har en låt som heter Wine. Nu ska jag läsa innantill, för jag kan inte det här. Du har säkert hört den. Wine, pretty red wine, pretty red wine, pretty red wine, pretty red wine. It cost me my family, it cost me my home. Gave me a dark, dirty street to roam. Made me a drifter, made me a bum. Looking for a handout, looking for a chum.
Wow. Det var ju också det trasigaste. Det var inte ens så poetiskt. Det lät mer som en rap.
Jag skrev, jag sa looking for a chum. Jag var rädd att jag skulle läsa fel där på slutet. Ta bort hårt.
Ja, nej, gör inte det. nej, men alltså...
Nej, men du ser skillnaden.
Ja, men sen har det ju också... Nu är det ju inte vi. Jag vet att vi pratar vin här, så det blir ju tokigt. Men,
nej.
Men vad heter han? Chris Stapletons... vad är det den heter då? Du vet när han sjunger om You're like a... det var det Brandy fast som var det står still. Jag skulle ju tänkt innan jag pratade.
Ja, nej. Vi kommer tillbaka
komma på
till
den, för det är den vackraste texten. Han beskriver ju liksom kvinnan som det godaste som finns att dricka. Så det var ju ett bättre exempel.
Det var ett bättre exempel. Mm. Du fick ju en fin beskrivning redan innan när vi började programmet också.
Alltså den var ju, den vill jag ha.
Hjärtat, vi har bara cirka 10 minuter kvar. Så att jag tänkte att nu är det hög tid för ditt vin som du hade med dig här. Ja. Du har ju sneglat på det ett tag.
Och det är så himla roligt, för att jag visste ju såklart om att jag skulle ta med mig en flaska hit, och jag är på turné. Så att igår skulle jag gå på Systemet och kom ganska sent till staden som jag spelade i. Så då har vi en fantastisk kvinna som heter René som jobbar med vår catering. Och jag ringde till min vinkännarvän som vet att jag inte är så bra på vin. Och sa, nu vill jag ha med mig liksom ett säkert kort här. Och han vet vad jag tycker om. Mm. Och sa han, men Brunello funkar alltid. Liksom. Jag har aldrig druckit en dålig Brunello. Och det är nytt för mig. Jag har aldrig, det är typ den här sommaren som jag drack min första flaska. Ja. Jag har inte köpt italienska viner alls.
Nej, du har ju ny upptäckt Italien.
Precis.
Har vi hört här under samtalet.
Som sagt, det här är inget vin som jag har druckit tidigare ens. Utan jag skickade henne och köpa vilken som. Hon kommer 3 flaskor, och så valde jag den som kommer från en plats, en liten kulle i Toscana, som jag kände att dit skulle jag gärna åka.
Poggio Nero.
Så enkelt är det med det.
Brunello di Montalcino. Mm. Poggio Nero.
Montalcino är väl den här lilla kullen.
Ja, visst är det ju
som
så.
Som jag skulle vilja besöka.
Ja, men det är ju... Som sagt, har du öppnat upp dörren till Italien, så självklart så är Toscana en fantastisk miljö att åka runt i.
Ja, men bara för att ha fått gjort det också. Och sen tänker jag att jag såg en riktigt riktig B-film. Alltså verkligen B-film, men som jag ändå sett om. För att jag tycker
under
att
Toscana sol.
Tack.
Var det?
Ja.
Ja, men den är ju fantastisk.
Ja, men den är alltså i sin enkelhet. Men just miljön. Ja. Och, alltså, och det var lite den upplevelsen jag fick när jag fick en PR i somras.
Du kanske kände igen det lite grann då, för hon flyttade ju onekligen dit av en privat anledning också.
Ja, det vet jag inte om jag gjorde. Jag blev ditbjuden och överraskad, och what a surprise it was.
It was. Är det surprise nere i glaset här också? Det är ju onekligen...
Nej, det var inte så mycket doft. Nu kommer man ju från en riktig upplevelse från 98. Alltså
det här. Ja, vi var ju nere i källaren här då, men det är 2012 vi har här. Mm. Men det är ju väldigt typiskt italienskt, toskanskt. Sangiovese-druvan.
Ja, jag kan ju inte hålla med eftersom jag inte vet, men jag tar till med det.
Om du tänker att det luktar lite körsbär, här är vi på körsbärsidan. Röda körsbär och lite fat.
Jag tycker det doftar suddgummi.
Suddgummi? Ja, luktgummi. Man hade ju massa spännande suddgummi i skolan.
Vad roligt.
Nej, men den har ju...
Ja, men gud, det gör ju det.
Det är klassiskt. Du har det här röda körsbär. Jag tror jag vet vad du menar med suddgummi faktiskt. Det,
kan inte du plocka fram det där rätta ordet?
Lakris finns ju. Det finns lite salmiakton i det här.
Det håller jag med. Mm. Verkligen, speciellt efterhand.
Precis. Och det finns en liten pepprighet i den också. Mm. Lite så här, tänk dig svartpeppar att du har lagt det på tungan.
Men det här är ju ett vin som jag tycker väldigt... Alltså jag kan bara säga, om jag ska bara prata i egen allmänhet. Mm. Jag tycker ju inte om när ett vin... Jag tycker om karaktär, men inte kraftigt. Rimmar det? Mm. Det får inte vara liksom... Jag gillar lättare, tunnare viner.
Det får inte vara för djupt.
Nej, det är kanske bättre uttryck. Mm. Men gärna karaktär. Så pepprigheten uppskattar jag väldigt mycket.
Ja, för känner du nu, i eftersvansen här nu, att tänk dig själv så här nymalen svartpeppar.
Mm, jag håller med.
Att det finns en sån smak i munhålan just nu. Då. Mm. Det är lite häftigt. Och att det är en liten saltton, nästan som salmiaken finns med. Då. Och det är jättehäftigt matvin.
Ja, fast jag skulle precis säga det, att det är det jag gillar, att det här skulle funka lika bra för mig att dricka utan att äta. Men också.
Det är det som är så häftigt med italienska viner. Oavsett prislappen eller status på producenten eller område, så är det ju så att här i den italienska matkulturen, de är ju så prestigelösa i det också. Men fram med lite chark och lite bröd och lite bra ostar och sånt där. Och det räcker, då kan vinet kosta 1200 kronor lika väl som 49 spänn. Ah. Det är samma upplevelse ihop. För charken och brödet och osten har alla de här komponenterna utan fett och salt och syra och sånt där. Så att du kommer sällan fel med en enkel bricka till vilka viner i Italien som helst med röda. Det är lite coolt.
Ja, men verkligen.
Ja. Toggionero. Ja, jättefint här. Vi lägger ut de här flaskorna på
Vingaidans. Jag var glad att jag tyckte om den eftersom att jag inte hade smakat den och tog med den.
Och jag tyckte den var jättefin också. Så att, vilken häftig resa. Vi har varit i Grekland, vi har varit i Bordeaux, och vi har varit 1998 dessutom.
Och sen I Malmö.
Ja. Och sen har vi nu varit då i Italien, Brunello di Montalcino. Så att, det här är väl ett typsnitt av viner som du skulle kunna ha på en middag? Eller?
Verkligen, det tycker jag. Och den största överraskningen för mig tycker jag nu ändå var, förutom den här fantastiska upplevelsen. Men jag har ju inte uppskattat grekiska viner på det viset. Så jag är glad att jag hittade någonting som jag skulle kunna liksom ändå jämställa med mina favoriter. Eller i alla fall kunna välja. Men det här var ju det här franska var ju helt... Otroligt.
Ja, det får du ta. Och den där ska du dricka ikväll innan eller efter du går på scenen. För att nu har vi öppnat den så att den inte dör, menar jag. För nu har vi öppnat den och så. Så att,
men vad, fast man skulle kanske åka och köpa någonting gott till då? Eller ska man bara dricka det som det är?
Jag tycker du kan nog ha den som den är. Eller ha lite chark.
Jag är inte säker på det, om jag ska låsa in mig i logen själv. Eller om jag ska bjuda in.
Så, ja, men jag tror du bara ska ha lite chark. Äter du kött? Ja, men ta lite kallskuret. Lite pata negra eller något sånt där. Och en liten brödbit. Enkelt, simplicity. Det tror jag liksom, style men simplicity, så det kommer du undan.
Fantastiskt.
Jill, tiden rinner iväg och jag är som sagt fantastiskt glad att du tog dig tid att komma.
Men tack för att jag fick komma.
Ja, och att vi fick prata lite vin och att du faktiskt plockade upp gitarren också. I'm humbled, som sagt. Breakfast in New York får bli någon annan gång.
Ja, men verkligen. Ja.
Och varför jag bad om det? Det finns ju en jättefin låt. Let the champagne pour over breakfast in New York. Det är en fantastisk låt från Roots and Wings-plattan. Precis, det är en liten story bakom den givetvis. Så jag ska inte berätta varför jag tycker så mycket om den, men det är för mig och min man är det verkligen en sån våran låt. Så där, så att
är det så?
Ja, det är det,
men
verkligen.
Men gud vad glad jag blir.
Så att nu säger jag det. Skulle jag kila vidare tidigare, då vill jag att han gör så. Åk till New York. Vi gifte oss i New York nämligen.
Jo, den är det.
Ja, så att, då får det bli så. Då får han ta den dyraste champagnekällan.
Ja, men jag gillar kärnan i den låten. Det handlar ändå om att man ska minnas och leva. Liksom. Minnas någonting fint och leva. Liksom. Och fortsätta leva.
Även. Det så?
Ja, det är fantastiskt.
Jill, gott att se dig.
Ja, men,
du ser ut att må bra.
Ja, men det gör jag.
Ja.
Och det
är så bra att höra. Fortsätt att vara den fantastiska människa du är.
Tack fina du.
Och så kanske vi ses i Grekland om inte annat.
Ja, men alltså, jag tycker du ska åka med mig till Grekland.
Ja, du får väl se till. Du får visa någon veranda där någonstans så får vi se vart ta vägen. Vi skålar i Bordeaux, va?
Ja, det gör vi verkligen.
Precis där vi gör. Från 1998 med patina. Jag tycker både vinet och du har åldrats med väldigt stor glans.
Wow, tack.
Ja, tack för att du kom.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh.
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.